Pälsnäringen är i en djup kris. Folk vill inte längre gå i minkpäls, allt fler vill istället förbjuda hela pälsdjursuppfödningen. Den ekonomiska lönsamheten försämras samtidigt som smittsamma sjukdomar utgör ett allt större hot mot hela branschen. Först var det coronapandemin och nu är det fågelinfluensan. Så har pälsnäringen längre en framtid eller håller den sakta på att dö ut? Och vad väger tyngre, minkens eller pälsfarmarens rättigheter? Kring det här ska vi diskutera här i Nyhetspodden. Jag heter Johannes Staberman och med mig har jag Svenska Yles politik- och ekonomireporter Markus Lillqvist. Välkommen!
Tack så mycket.
Hörru, jag vet ju inte om vi kan ge ett entydigt svar på de här frågorna, för de är svåra och de delar folks åsikter mycket. Men vi ska i alla fall ta tempen på den här heta pälsdebatten. Markus, du bor själv i Jakobstad och rör dig dagligen i pälsbältet och du besökte också nyligen en pälsfarm och har pratat med farmare. Vad tycker och tänker folk om den debatt kring pälsnäringen som rasar just nu?
Jag skulle säga så här att pälsdebatten den rasar ju egentligen inte här i Österbotten särskilt mycket. Jag tror att de flesta kritiker finns ju någon annanstans, kanske i södra Finland. Det är ju inte heller här som de stora demonstrationerna ordnas på torgen. Utan här skulle jag egentligen säga att det inte är en jättestor fråga. Tvärtom så näringslivet, politiska representanter, de flesta majoriteten tycker ju att pälsnäringen ska få finnas kvar så länge den är en laglig bransch och så länge som pälsfarmarna håller sig till reglementet, till exempel kring djurrättsfrågorna.
Men är det liksom en icke-fråga då?
Ja, kanske inte vi skulle kalla det för en icke-fråga ändå. Det är klart att även här finns det ungdomar och även här så är det ungdomarna som i första hand har tankar om djurens väl och ve och tycker att det här livet i bur inte kanske är det bästa livet och alldeles inte särskilt eftersom det här livet är ganska kort och slutar som en moderprodukt och det är väl där som den här stora etiska frågan egentligen är.
Intressant är ju ändå att nyligen så gick tidningen Ilkka Pohjalainen på ledarspalt och skrev att pälsnäringen borde börja köras ner. Och då talar vi alltså om en finskspråkig österbottnisk tidning som bevakar regionala frågor där. Svenskspråkiga tidningarna var snabba att ta pälsfarmarna i försvar. Så någon slags samtalsämne är det ju ändå där.
Så är det nog alldeles särskilt efter den där ledaren och Österbottens tidnings debattskribent Kenneth Mynte gick ju snabbt ut och tog näringen i försvar, precis som du säger. Min tolkning av detta är väl kanske det att branschen är ännu viktigare för vårt Österbotten, det vill säga det som man brukar kalla för svenska Österbotten, än vad det har varit då för södra Österbotten som Ilkka Pohjalainens chefredaktör verkar i. Men het fråga absolut och det är ju ofta med den här branschen att det beror på vem man frågar och vad man har för etiska grundvärderingar. Så ser man olika på branschen trots att siffrorna ju förstås är de samma.
Ja, den här debatten om pälsuppfödningen har ju pågått redan länge och gått het redan sedan 1990-talet. Då var det de så kallade revflickornas attacker mot pälsfarmerna som fick stor nationell uppmärksamhet. Och nu går ändå kanske debatten hetare än någonsin och jag menar det är inte bara aktivister som engagerar sig utan en allt större del av folket. Ett färskt medborgarinitiativ som vill stoppa hela pälsnäringen har på kort tid samlat över 100 000 underskrifter och betyder att det ska då behandlas i riksdagen. Och enligt olika opinionsmätningar som har gjorts så vill drygt hälften av finländarna förbjuda pälsnäringen. Så det här delar folks åsikter. Men fundera liksom att det här är inte en ny debatt, men har någonting alls ändrats i den här pälsdebatten sen 90-talet eller låter det helt lika idag?
Min uppfattning är ju att väldigt många saker har ändrats. På den tiden så handlade det ju främst om den här etiska frågan kring näringen och nu skulle jag vilja påstå att det handlar mer om näringens ekonomi och den här smittskyddsfrågan som ju har blivit så väldigt aktuell den här sommaren. Debatten blir ju på det sättet väldigt mångfacetterad men det har ju blivit så att hoten som helhet mot branschens framtid har ju ökat, trycket har ökat på branschen. Jag menar, får man för dåligt betalt för skinnen så att de inte täcker produktionspriset, då är det ju en bransch som är dödsdömd på lite sikt, helt oberoende. Har man dessutom den här smittskyddsaspekten som kanske innebär jättestora investeringskrav för att liksom undvika att den här branschen blir den grogrund som vissa virologer är väldigt oroliga för, att den kan bli en grogrund för en överföring till människa. Jag menar, då är det ju kört för branschen, det är ju klart.
Ja, precis. Coronapandemin och fågelinfluensan kan man säga kom som på beställningen då, för dem som vill förbjuda pälsnäringen eller vända den allmänna opinionen mot den. Och vissa menar att det här är liksom ett ödesår, att klockan klämtar för den finländska pälsdjursuppfödningen. Och den senaste tiden hade ju liksom riktats mycket kritik mot att farmarna inte alltid har varit så väl skyddade. Så hur bra möjligheter har pälsfarmarna att vända den här svåra situationen och skydda sig mot det här hälsohotet?
I augusti var jag ute till en farm. De är ju väldigt restriktiva med att släppa journalister in på områdena nu. Men jag hade en möjlighet att se ändå hur det var där på håll. Och dagens lagstiftning är aningens intressant nog. Den säger inte exakt hur väl man ska skydda djuren från smittor. Fakta är det att reglerna handlar om rymning. Det vill säga man måste göra rymningssäkra skugghus. Och det gör man antingen genom att bygga ett stängsel runt omkring hela. Eller så måste man bygga rymningssäkra skugghus. Vilket betyder att dagens regler egentligen inte ens ställer krav på att det måste vara dörr i skugghusen.
Skugghus, förklara, vad är ett skugghus?
Ett skugghus är ju ett sånt här hus där minkar och rävar bor i nästan samtliga fall. Och de är långa, avlånga, och i mitten så kör fodertrucken och ger mat åt de här djuren varje dag. Och på höger och vänster sida om trucken där den kör så är det burar.
Just det.
Och det kan vara flera hundra meter långa och det är ganska smala, alltså det är ett åstak på bara på ett par meter. Och de här skugghusen är alltså byggda så i grund och botten att de ska ju ge rätt klimat. Och det här är pälsdjur, det får inte få för varmt, det måste vara skugga. Därför heter det skugghus. Man kan nästan säga att de här djuren hålls ju utomhus. Det är inte som våra grisar och våra kor som är inne i hallar och är helt fria, skyddade från fåglar. Och risken är här med, eftersom de är lite så att säga mer utsatta för miljön, de här djuren, så finns den här större risken just att fåglar kommer för nära.
Mm.
Och det är det som har hänt i sommar på många, många ställen här i mellersta Österbotten framför allt. Och orsaken är ju den att fåglar har kommit in. De kan ha kommit in på de ställen där det borde ha kanske varit dörrar. Dagens regler är inte tillräckligt tydliga. Men en ny förordning är på gång till våren. Saria Saja, jord- och skogsbruksminister, har beställt en sådan. Så att det kommer att krävas förbättringar.
Så där, utan att överhuvudtaget liksom veta någonting om pälsfarmning på det sättet. Men kunde man inte flytta dem inomhus då? Är det ett alternativ?
Det är en jättebra fråga. På den pälsfarm som jag var här för några veckor sedan så har man också minkar inomhus faktiskt. Det är förstås en större investering.
Precis.
Det är det absolut. Men Nej. Det är ju tryggare, för dit kommer ju inte måsar alls på samma sätt.
Nej, precis. De flesta av oss har aldrig satt sin fot i en pälsfarm. Vi har bara sett just bilder på djur i trånga burar på nyheterna. Men som sagt, du besökte en av de här pälsfarmerna tidigare här. Och hurdan liksom är stämningen bland pälsfarmarna? Vad säger de själva om sin situation?
Stämningen är orolig. Alla är ju förstås fundersamma kring att har jag fått in smittan på min farm. Samtidigt finns det nog kvar den här kämparandan och kämpaglöden som ju denna bransch har odlat under tiotals år. Mm. För vi ska komma ihåg att det här är en bransch som är van vid väldigt djupa svackor. Mm. Men som också har varit hyfsat van vid att det finns väldigt höga berg också däremellan. Det vill säga att man har en väldigt, väldigt goda år också. Så branschen är väldigt luttrad. Men det är länge sedan det har gått bra nu. Alltså vi pratar om 2016, någonting sånt. Det är åtminstone 20 år sedan det har gått bra. Så farmarna tror fortfarande på branschen. Det gör de. De som har möjlighet att fortsätta verkar vilja fortsätta. Men sen finns det förstås de här människorna. Jag menar, farmare har också gjort investering. Farmare påverkas också av hög ränta. Precis som alla andra gör.
Mm.
Så att förr eller senare så kommer väggen emot för en del. Inte klarar man hur många år som helst med en verksamhet som går på minus.
Jag funderar just att är det fler som är redo att kasta in handskarna och sälja sina sista pälsar om de till exempel skulle få ett omställningsstöd som det ju nu diskuteras.
frågan har ju varit uppe politiskt. I dagsläget finns inget särskilt omställningsstöd för farmare som vill sluta. De har blivit väldigt professionella, det vill säga för en 10-20 år sedan ännu så var farmandet en del av en jordbruksverksamhet. Men idag har det gått mot det att farmerna är mycket större och de som äger farmerna är väldigt professionella och experter på just det och inte annat. Så att fallet blir så mycket högre då när man tvingas sluta. För man har inte liksom någonting annat att falla tillbaka på. Så att det finns de säkert som skulle tacka ja till ett omställningsstöd. Alldeles särskilt de som är lite äldre. Men det finns ju ett antal yngre, det finns 25-åringar, 35-åringar som har gett sig in i branschen med tron på att bättre tider kommer. Och de ser ju fram emot just den här kommande vintern nu när Kina för första gången är helt öppet efter covid. Och Kina är ju den största marknaden och det är kanske det som alla väntar på nu. Vi har ju ett par aktioner som kommer på nästa år, mars och maj, och de två aktionerna kommer nog att bli jätteviktiga, alltså där skinnen säljs. Att kommer man upp till priser som ger lönsamhet igen eller gör man inte det? Vi har precis avslutat en aktion förra veckan här i september, då nådde man ju inte lönsamhetsnivån. Men ganska mycket skinner såldes.
Så det är liksom lite bära eller brista lägen nu för hela branschen. Men hur många farmare riskerar att bli arbetslösa om det här liksom krisen nu inte löser sig?
Jo, alltså, om man tittar på siffrorna så finns det ungefär 400 farmare idag i Finland. Det här är ju otroligt mycket färre än vad det fanns på till exempel 80-talet. Då var det 5000. Så att vi har ju haft en enorm minskning redan, men samtidigt har ju varje enskild farm blivit större.
Precis.
Och idag så, det här är FIFURs, alltså branschorganisationens siffror, så idag sysselsätter branschen ungefär 1600 personer. Då pratar vi branschen som helhet, inte enbart farmare utan också kring industri.
Ja.
Medan då så sent som 10 år sedan så sysselsatte den 5000, upp till 5000 människor. Så branschen finns kvar, men den är ordentligt mycket mindre än vad den var för bara 10 år sedan till exempel.
Och det här liksom följer ju så att säga en sån här global trend för att fler länder har gått in för att börja förbjuda pälsfarmning och pälsmotståndet växer också här hos oss. Ändå ses det fortfarande 1 miljon skinn från Finland då, främst till Kina som du var inne på. Så hur stor är den finländska pälsnäringen egentligen ekonomiskt för Finland?
Tittar man då på det senaste året så kan man klocka in ungefär 232 miljoner på skinnexporten. 232 miljoner euro. Så mycket handlar det om per år. Och av denna summa så är det skatter och avgifter ungefär 47 miljoner euro som det drar in till landet. Så inte det är ju någon jättebransch inte. Men tillika så är det ju en av många som håller landet med exportintäkter. Tittar man lite längre ut så Polen har ju gått om. Det säljer ungefär 5 miljoner skinn per år. Grekland är stor idag. Lettland, Litauen, Spanien, lite i Danmark ännu. Där har vi de här pälsproducerande länderna i Europa. Att de finns där i östra delen av Europa. Det är det gänget vi hör till idag.
Men hur mycket hänger då på något sätt pälsnäringens framtid på att kineserna fortsätter köpa pälsar? Och hur illa är det till exempel att vi inte kan exportera pälsar till Ryssland?
Rysslands exporten, det har förstås betydelse att den har fallit bort. Det är absolut så. För Kina och Ryssland var ju de två viktigaste marknaderna. Vid senaste pälsaktionen så var kineserna störst, absolut. Det vill säga de har kommit tillbaka nu. Pälsarna går också till Sydkorea, till Turkiet och tillbaka till Grekland faktiskt. Och det som är det speciella med just de finländska pälsarna är att de är de bästa. Det måste man poängtera.
Mm.
Det är de bästa, mest högkvalitativa pälsar man kan köpa för pengar. Vet du varför?
Nej.
Tänk hur kallt det är här uppe. Det är kylan som gör det. Det är så kallt så att vi har ju täta päls. Vi har ju en väldigt... Pälsproduktion i Grekland funkar inte alls på samma sätt. Man får inte lika tät tillväxt av det här håret i pälsen. Så av den orsaken, plus det att vi förstås har hållit på med avel tiotals år. Det är de två sakerna som gör att vi producerar ju världens bästa pälsar just här i Österbotten.
Världens bästa pälsar, men efterfrågan minskar och allt fler frågar sig om det är hållbart både ekonomiskt och etiskt att producera dem så som det görs idag. Att tala om pälsnäringen på ett balanserat sätt är svårt, jag menar utan att anklagas för att vara partisk. Debatten är så polariserad. Varför är det så här? Varför är det en så het fråga som fortsätter väcka starka åsikter för och emot år ut och år in?
Ja, den som det visste, men jag tror att det är samma mekanism som mycket annat i samhället idag. Med sociala medier och liknande så hamnar man kanske ganska lätt ner i sin egen bubbla. Och jag tror kanske det gäller båda grupperna, både pälsmotståndare och farmarna. Man umgås med sitt gäng och man kommer inte riktigt så långt att man förstår motparten.
Jag tänker just liksom att kanske det är någon slags polariserad identitetspolitik som ligger och lurar i bakgrunden. Att här har vi igen en het fråga där det karikerat är unga urbana universitetsveganer mot konservativa köttätande landegubbar.
Ja, om du kallar gubbar 25-30-åringar, det finns ju nämligen så unga pälsfarmare där ute också, som säkert är väldigt duktiga på att följa med alla sommarflöden och sånt från världen. Men säkert finns det den här stad mot landsbygd problematiken åtminstone, där man igen upplever att riksdagen och regeringen kanske inte riktigt tillräckligt tydligt uppskattar landsbygdsnäringen. Så visst vore det fantastiskt om vi alla skulle kunna bli bättre liksom på att prata med varandra, ta till sig varandras argument och åtminstone liksom försöka förstå varandra.
Marcus Lillqvist, tusen tack för att du kom hit och öppnade upp för den här heta pälsdebatten som nu pågår.
Tack så mycket.
Du har lyssnat på Nyhetspodden med mig, Johannes Taberman. Ami Lassila är producent och Jyrki Häyrinen skötte tekniken. Logga in på arenan, följ oss där och fortsätt lyssna på oss.